Det historiska maktskiftet i Ungern är ett faktum. Efter 16 år har Viktor Orbán knuffats ner från tronen. Det här är en extra upplaga av Europapodden.
We did it.
Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
A magyar emberek ma igent mondtak Európára, igent mondtak a szabad Magyarországra, igent mondtak arra, hogy képviseljük őket, hogy segítsük őket, hogy rendbe tegyük az országot, mert ez egy magyar kormány.
Ja, idag har det ungerska folket sagt ja till Europa. Peter Modja där i ett segertal på scen framför ett hav av människor med brinnande facklor och ungerska flaggor. Katarina Spore Gustafsson heter jag. Daniel Alling, vår internationella korrespondent på plats i Budapest. En historisk kväll, sa du i radion igår, Daniel. Hur då?
Ja, Viktor Orbán är ju en av de politiker som har präglat Europa mest efter millennieskiftet, vill jag påstå, med sin speciella orbanism, alltså hur han har organiserat det ungerska samhället och det som han själv kallar för ett illiberalt system och bildat skola med det. Han har också bildat skola med hur man med ganska små medel kan få väldigt stort inflytande i EU som ett litet land. Han har bildat en skola som har skapat en våg runt om i Europa med liknande partier och han är dess portalfigur. Han har suttit som premiärminister i 16 år i rad och 20 år totalt. Det är klart att det är historiskt när han då måste avgå efter att ha förlorat så stort. Så det var det jag menade med det. Att en epok, en viktig epok i Europas moderna historia är över.
Och Milan Jelevic, Östeuropa-korrespondent också i Budapest. Det är nu måndag morgon när vi spelar in och det har gått mer eller mindre exakt 12 timmar sedan Viktor Orbán erkände sig besegrad och gratulerade oppositionens Peter Modjar. Din bild så här, morgonen efter...
Ja, min bild morgonen efter är att det ligger ett lugnt och lojt och glatt, jag vet inte vad jag ska kalla det, en känsla över hela Budapest. Jag var ute här för en liten stund sedan och skulle köpa lite kaffe och jag träffade en tjej som stod framför mig. Jag frågade henne då att står du i kön? Och då vände hon sig om och fräste lite på, mot mig och det var ingenting mer med det. Jag gjorde ingenting, men så efter en liten stund så vände hon sig om igen och sa åh, förlåt mig så mycket, förlåt mig så mycket. Jag har en sån hangover. Jag är så bakfull. Jag var uppe hela natten. Jag är så glad. Jag menade ingenting med det. Så jag sa, det är helt okej, det är helt jag förstår, sa jag. Så att det finns en, man kunde märka det också med alla de andra som var. Det var någonting avslappnat som fanns i den lokalen där jag var.
Dagen efter och första dagen av något nytt låter det kanske lite sån i Ungern. Men Milan, vad var det som avgjorde skulle du säga?
Ja, men egentligen framförallt tre saker. Det första tror jag trots allt är ekonomin som har varit det folk har pratat om. Ungrarna har varit pressade i flera år med en skyhög inflation. De prisökningarna pratar alla om. Så det här har ju slagit över hela fältet. Allt ifrån Orbáns väljare till alla andra, alltså konservativa som vänsterväljare. Och sen får man ju säga att det som avgjorde också var nog valdeltagandet till slut. Igår när de första siffrorna kom så visste man ju inte om det höga valdeltagandet som vi märkte redan rekordhögt redan från början på morgonen, om det var något som innebar att Orbán hade fått igång sin väljarbas till slut, han har haft problem med det, eller om det tydde på någonting annat. Det visade sig att det var så att ungrarna ville ha ett skifte. Så det var det andra. Och sen en mycket viktig grej. Peter Modja lyckades ta väljare från Fidesz egna led. Det har ingen annan lyckats med tidigare.
Vad vill du fylla på med något, Daniel?
Jag tycker att känslan jag fick när jag kom hit och pratade med folk, det var att det fanns det som kallas för växelstimmung på tyska, alltså växelkänsla, man ville ha någonting nytt. Och det gäller även då traditionella Orbán-väljare. Och där kommer ju det som Milan säger in, alltså med ekonomin till exempel. Men det fanns en sån allmän känsla. Men en sån känsla kan ju finnas i ett land, men då gäller det att man har en kandidat som kan fånga upp det. Och det lyckades Magyar väldigt skickligt med. Jag kom faktiskt att tänka på en annan ung karismatisk politiker som vann ett stort val 2008 sen var bevakade. Mm-hmm. Han heter Barack Obama. Och det var väldigt, den känslan, alldeles oavsett vad man tycker om Obama, så finns det likheter här. Han, alltså det som bar fram Magyar var den här känslan av change, förändring. Det var precis så med Obama också. Han kom egentligen, Obama, från ingenstans. Det gjorde Magyar på sitt sätt också. Han var karismatisk, precis som Magyar också är. Och nu har han också en väldig press på sig att leverera. Så att Magyar var en skicklig kandidat, rätt kandidat vid rätt tillfälle när landet, liksom en stor majoritet, ville ha någonting annat. Man kan väl också jämföra med Angela Merkel som satt i 16 år som tysk förbundskansler. Till slut hade folk tröttnat på henne också, trots att hon var så populär i många år. Och så valde man någon annan. Det hände till slut i demokratier att man tröttnar. Och här höll ju demokratin, systemet fungerade och man ville ha någon annan. Magyar fångade upp den känslan, och det ser jag som en viktig, viktig dynamik i det här i alla fall.
Hans taktik måste man säga var lysande, att förutom välja inrikespolitiken, det som ligger närmast ungrarna, också kunna se Orbán väljarna i ansiktet och tala om för dem vad han vill göra. Så eftersom Magyar kommer från de djupaste Fidesz-leden, så var det en person som inte kändes främmande för Orbáns väljare i hans starkaste fästen. Mm. Och det här avgjorde väldigt mycket att Magyar åkte ut till dem 4, 5, 6 ställen varje dag i flera veckor och månader, både för 2 år sedan inför EU-valet och nu under denna valkampanjen. Det tror jag avgjorde jättemycket, och det såg vi också igår när rösterna räknades, för han vann de starkaste Orbán-fästena. Det kunde vi se igår.
Mm. Men det som var igår också var ju att Orbán gick ut väldigt tidigt och erkände sig besegrad, lite förvånande kanske. Han sa att resultatet var smärtsamt och gratulerade Magyar tidigt, redan när knappt 50% av rösterna hade räknats. Hur tänker du kring det, Daniel?
Alltså, jag ser det som att han var tvungen att göra det. Det var så tydligt snabbt att han skulle förlora detta, och det fanns inget alternativ. Och jag tror att han insåg det, och min känsla var när jag kom till valvakan och när den drog igång, det var liksom ingen förväntan i luften hos Fidesz-anhängare. De hade på något sätt känslan av att opinionsmätningarna kanske ändå stämde, och att det kan vara så att vi har sett Orbán för sista gången som premiärminister. Och ja, möjligen var det så hos Orbán också, att han hade den känslan. Men det var väldigt viktigt att han gjorde det, det tror jag. Men en anledning till att han gick ut så tidigt var också att allt tydde då på att det skulle bli 2/3 majoritet för Magyar och Tisza. Och då blir det svårt för Orbán också att krångla till det. Hade det blivit en enkel majoritet så hade det varit svårt. Då hade han kanske väntat lite till för att se om det fanns några möjligheter att göra någonting åt det. Men den här tydliga marginalen gjorde att han gick ut tidigt. Och det hade sin betydelse också för, tror jag, att det skulle vara lugnt på stan. Att hans anhängare skulle ta det här med fattning. Och det gjorde de också verkligen på det valmötet, den valvaka som jag var.
Milan, vad tänkte du när Orbáns gratulationer kom till Magyar?
Nej, men det som slog mig, jag har ju rest lite fram och tillbaka till Ungern nu de sista veckorna och månaderna under den här valkampanjen. Och det fanns ett tillfälle när J.D. Vance hade kommit, alltså USAs vicepresident, hade kommit till Ungern då, och skickad av president Trump då för att ge honom stöd och visa att Trump-administrationen står hårt bakom honom och så, och hjälpa honom. Och där var ju J.D. Vance och hela hans entourage som var med. De höll ju Orbán om ryggen och klappade på honom och hade presskonferenser. Och alla de vid varje tillfälle så sa de, oh, här har vi vinnaren i valet, han kan inte förlora, det är vår man. Och den enda som såg väldigt obekväm ut vid de här tillfällena, det var Orbán själv. Mm. Så någonstans där redan så kände han att det här loppet var kört.
Okej. Men du var ju då där vid Magyars valvaka när det stod klart att oppositionen vunnit. Hur var stämningen? Vad hände?
Nej, men det var ganska speciellt. För När det här kom ut, och det var ganska långt innan 50%, jag tror det var mellan 30 och 40%, det hade bara pågått någon timme av rösträkningen. Och Maggias anhängare och också medarbetare verkade först tagna av beskedet, eller överraskade. Så det blev ett fruset ögonblick när det här kom, som de inte trodde att det hade kommit. När det sen stod klart att Thorman verkligen erkänt sig besegrad, så steg ju glädjen successivt. Och samtidigt också, efter att det här hade kommit, så väntade vi oss alla att Peter Moggia tänkte att han skulle komma upp och säga: nu har jag vunnit, jag har ju fått ett telefonsamtal. Han hade annonserat innan att han skulle hålla ett tal klockan 10:30 på kvällen. Och det här väntade han in, även om samtalet från Orbán kom minst en timme, jag kommer inte ihåg nu, en och en halv timme innan detta, eller två kanske, innan han gick ut. Och det gjorde han kanske för att suga på segerkaramellen eller för att bygga upp ögonblicket, men han kom inte ut och alla väntade och väntade och jublet steg ju allt eftersom. Och sen kom han ju ut till slut.
Jag tänkte bara säga också en bild till om jag får från Orbáns valvaka, och det var att många där reagerade på följande vis, att de sa att ja, här ser ni, alla ni som har kritiserat Ungern och sagt att vi inte är någon demokrati under Orbáns ledning och att han inte skulle avgå, titta här nu så fel ni har haft. Det här kan ni faktiskt be om ursäkt för, i princip, sa de. Det här var en fungerande demokrati och det här valet visade det. Det fanns också den känslan med ganska stor ilska faktiskt mot, inte mot mig personligen, men mot vad de tycker är en orättvis rapportering om Ungern från västeuropeiska medier framförallt. Naturligtvis kan man diskutera det, och det finns ju skäl att rapportera kritiskt om Orbán systemet av olika skäl, men ja, jag tycker det var en viktig poäng och det var lite intressant att höra det, och kanske ligger det någonting i det de säger. För mig slog det verkligen under hela valrörelsen här som jag var på flera valmöten, det var liksom lugnt och fint och ingen överdriven säkerhet, och likadant igår på det här mötet, ingen större säkerhet heller, folk har fått säga sitt och så att ja, demokratin har i alla fall i det här valet här i Ungern fungerat som den ska.
Ja, Milan, vad tänker du om det? Vi har pratat om det tidigare i podden, de här observatörerna som har varit på plats för att observera, och de har till och med sagt inför att, eller ifrågasatt om det går att hålla ett demokratiskt val i Ungern, och nu det här resultatet. Vilka tankar går hos dig, Milan?
Jo, men absolut, alltså att det finns en demokrati, även om det skulle ha varit illiberal demokrati under många år med Orbán. Det är ju självklart. Samtidigt så är det, och ska sägas, Maggiar i sitt första tal på kvällen som han höll i början av den här valkvällen, så sa han också att man redan hade fått in hundratals och ännu mer rapporter om valfusk från de tusentals valobservatörer, civila alltså, ungerska, som var ute på många orter. Det hade redan kommit in, och han sa att det här kommer vi ta tag i hårt, och det här kommer anmälas till valkommissionen, och sen kommer det också bli rättsliga påföljder. Så att det är ju både och. Det är klart att demokratin fungerar, men samtidigt så har ju Orbáns läger även tidigare val ägnat sig, misstänker man, åt ganska häftigt fusk. Det var en dokumentär som kom ut om detta för ett par veckor sedan som chockade ungrarna. Och den dokumentären visade hur det går till. Det var många som trädde fram i den, alltså öppet, och berättade där man då mot en säck ved kunde köpa en röst. Så det där, jo, det råder demokrati, men det finns ju också annat som råder, eller har rått åtminstone tidigare.
Maggiar vann ju stort, supermajoritet, 2/3, 138 av totalt 199 platser i parlamentet, och Orbán tillsammans med sina allianspartier fick 55 mandat. Viktor Orbán då, från det högernationalistiska partiet Fidesz, utmanades alltså här för första gången på riktigt, kan man väl säga, på 16 år. Och det av sin tidigare partikamrat Peter Maggiar med sitt jämförelsevis unga högerparti Tissa. Ett val med mycket stor betydelse långt utanför Ungerns gränser, EU-samarbetet inte minst, och där framförallt då stödet till Ukraina. Och både Putin och Trump har också velat påverka det här valet. Och så här sa vår egen utrikesminister Maria Malmer Stenegard till Ekot på söndagskvällen.
Jag skulle säga att det här är en mycket bra dag för Europa. Vi ser ett Ungern som visade tydligt att man vill att Ungern ska agera på ett annat sätt. Och det är också rekordmånga som har varit med och gjort sin röst hörd, och det är naturligtvis väldigt glädjande.
Mm, och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skrev i sociala medier att Ungern har valt Europa. Europa har valt Ungern alltid. Vad har vi för fler omvärldsreaktioner? Vad har ni sett?
Nej, men det är klart att den nuvarande EU-ledningen och de EU-positiva ländernas regeringar, inklusive den svenska, har ju väldigt stora förhoppningar på att Ungern då ska bete sig med Magyar som premiärminister på ett mer konstruktivt sätt i EU. Det märks ju definitivt i kommentarerna. Sen får vi se om det verkligen blir så. Man hörde ju också Malmö Stenengård i intervjun. Jag tror det här var ett utdrag från intervjun som var med i valvakan igår, och hon sa ju ändå att så här, att ja, vi får se, det här skulle kunna betyda det, men man var inte helt säker på det. För man får väl ändå lyfta fram det att Magyar ändå har sagt att sådana saker som att ungrare vill ha fred och inte krig, och ungrare vill inte ha en pro-ukrainsk regering. Möjligen har han sagt det före valet och agerat på ett annat sätt, men som jag ser det här när det gäller EU, om vi ska komma in på den biten, så finns det ju ett förhandlingsläge väldigt tydligt mellan Ungern och Magyar då och EU-kommissionen, till exempel om det här med Ukraina-pengarna. 90 miljarder vill ju EU till varje pris ge Ukraina, och man har ju sagt det, vi har varit inne i podden flera gånger, att pengarna kommer komma på ett eller annat sätt, och det vet ju Magyar om, han har ju hört det där och kan då säga så här: okej, jag kan ta bort mitt veto om ni ger mig de frysta EU-pengarna som jag behöver för att bygga upp Ungerns ekonomi igen. Och förresten, när vi ändå pratar, så vill jag också ha undantag när det gäller EUs gemensamma asylsystem, vi vill inte ha fler flyktingar hit, så går ni med på de två sakerna så släpper jag Ukraina-vetot. Den typen av förhandlingar tror jag kommer komma, och kan mycket väl bli så att Ukraina-pengarna frigörs på det sättet. Så ja, det finns en förhoppning om ett mer konstruktivt Ungern, och det märks i de kommentarer som har kommit. Sen har jag inte hört något vare sig från Ryssland eller USA ännu, vad jag har sett i alla fall.
Det hörde ju redan igår, och det du nämnde, att det från både Bryssel och stora delar av Europa har reaktionerna varit såklart positiva. Vi har ju Ursula von der Leyen, Macron, Merz, Donald Tusk, och inte minst Zelensky hör till de som har välkomnat resultatet och segern. Men här är det också, när vi pratar om Ukraina, så får vi väl se hur mycket love story det kan bli mellan de båda länderna eller ledarna. För Magyar är ju skeptisk till att ge Ukraina fördelar, som exempelvis ett snabbspår in i EU. För det skulle ju hota ungerska intressen till syvende och sist. Och han har också varit skeptisk till det stora lånet. Nu är det ju så att både Ukraina behöver pengarna och Ungern behöver pengar. Så att det kommer nog inte bli några problem, precis som Daniel nämnde nu också. Det kommer bli lättare att förhandla med honom. Men Magyar är ju inte det som Orbán kanske har kallat honom, puppet for EU. Eller vi får se om han är det. Mm. Men han är ju skeptisk, och frågan är vilken politik han kommer föra till slut.
Och det här vill jag och vi höra mer om, men jag tänker så att vi fortsätter samtalet i nästa podd imorgon. Den kommer ju ut redan imorgon tisdag. Klockan 4 släpper vi en ny podd med fokus på det här. Ni är kvar i Ungern ett tag till, och ni är även med oss imorgon, och då har vi också Andreas Liljehedien med en färsk analys ifrån Bryssel. Tack för idag. Tack Budapest, Daniel Alling och Milan Jelevic. Producent var Therese Rosenvinge. Jag heter Katarina Spåre Gustafsson.